Efter denna ganska rapsodiska genomgång av humanismen så ska vi jag försöka ta upp några ting om hur det här påverkat vårt kristna tänkande. Och det är bara några små, vad ska vi säga, blixtbilder. Utan någon som helst anspråk på fullständigt, utan bara för att vi ska förstå hur vittförgrenad och hur infiltrerad vi alla är av humanismen. Allihopa. Och hur svårt det är att bena ut skillnaden. Vi kan förstå att när man under 150 års tid har vattnat ur Bibelns texter så måste det komma en reaktion förr eller senare. När teologerna har suttit och knåpat med hur skrifterna har kommit till hellre än att ställa frågan vad de innehåller och vad det betyder i våra liv, så kommer naturligtvis en reaktion. Och det behöver man inte vara profet för att räkna ut vad den reaktionen kommer att handla om. Utan det måste bli en reaktion som säger att skriften är till för att tros på och inte för att göra sönder på det där sättet. Alltså en trosrörelse måste det ju uppstå förr eller senare. ...150 års otrosverksamhet måste på något sätt så småningom bytas till sin motsats. Annat är inte tänkbart. Men återigen kan vi se att det är inte så lätt att göra sig loss ifrån rättighetstänkandet, som ju alltså är grundvalen i humanismen. Till när vi möter den rörelse idag som kommer som en motreaktion, så talar den också om rättigheter. Och som jag ser det så missuppfattar man ordet om att vi har fått söners rätt till att ge det innebörden att vi har idag rätten att ta för oss, vi kan ta ut i tro som det heter. Varför? Det är ju därför att vi har rättigheter. Vi kan ta auktoritet. Varför det? Jo, därför att vi har rättigheter. Och fortfarande, som jag ser det, så betyder alltså detta att den reaktion som på olika sätt har kommit, den ser jag som ofullständig. Att det finns kvar humanistiska element, ett humanistiskt tänkesätt. Där det goda fortfarande blir min rättighet. Given som kanske från början som ett paket av nåd, om jag får uttrycka mig lite banalt. Men när nåden en gång är med given så är den sedan en rättighet. Den är inte en nåd för varje dag. Där jag får lära mig att vara fattig och lära mig att vara rik, som Paulus säger. Utan där det finns utrymme för missförstånd av typen vad är det för fel på dig som åker i en Fiat? Jag karikerar lite grann för att ni ska förstå vad jag är ute efter. Köttet älskar rättigheter. Frågan har dykt upp då och då på raster om vad förmaning är. Kan man förmana någon? Blir man inte omedelbart lagisk då? Ja, jo då, det kan man. Man kan förmana. I Guds rike bygger lydnad på frivillighet. Och när skriften talar om förmaning så finns det inget tvång i det. Du måste. Men för den människa som har omvänt sig kan det ändå behövas en instruktion om hur han ska komma vidare. Som själavårdare bedriver man naturligtvis förmaning. Utifrån vår gemensamma kristna livssyn och vår gemensamma tillhörighet i Kristus framför allt, så söker vi förstå för den enskilda människan vad som är Herrens väg framåt. Och om jag tycker att jag ser ett vägavsnitt, så är det naturligtvis meningen att jag ska tala om det. Men jag ska göra det med samma taktkänsla och finkänslighet som Jesus talar med kvinnan i Sykar om hennes tilltrasslade sexualliv. Han tvingar inte sin ståndpunkt på henne, men han för henne fram till den situationen där hon kan ta emot den och bli löst av den. Han är inte humanist, jag har sagt förut. Han är inte tolerant. Men han gör det i kärlek. Och utan tvång. Du, förmaning är utan auktoritärt väsende. Och eftersom vi har en sån väldig kapacitet att bli auktoritära när det gäller frågor om rätt och fel, inte minst för andra människors räkning, det här med grandet i broderns öga, så talar humanismen ganska mycket om tolerans. Och som jag sagt förut, den som inte är villig att ställa upp på toleransen får finna sig i att bli ordentligt fördömd. Humanistiska rättfärdighetsbegrepp marknadsförs ju med mycket fördömelse. Sverige fördömer ju alla möjliga nationer, och ibland så har det ju varit så att man inte kunnat resa någonstans i världen utan att riskera fördömelse för att man reste till en fördömd nation som Sverige inte kan acceptera. Många gånger heter det att församlingarna ska hänga med i det här. Och rikta bandstrålar och fördömelsedomar och uttalanden och proklamationer och manifest och allt möjligt i alla möjliga riktningar. Här gäller det att se upp. Vad är humanism och vad är Herrens vilja? Fariseerna på Jesu tid försökte ju förgäves få Jesus att engagera sig politiskt, och det var inte så lätt som man kanske tycker att det borde ha varit. Vi ska gå tillbaka till Andra Korinthierbrevet 4. Och bara begrunda en intressant utknoppning på det humanistiska trädet som i högsta grad engagerar den kristna församlingen. Vi läser de två första verserna igen. När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst ger jag alltså inte upp. Jag avhåller mig från allt skamligt smussel, jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. Hoppar vi till 11:e kapitlet möter vi samma tanke igen. Fjärde, ja vi kan läsa från början, det är inte farligt. Första till sjätte verserna. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig, visst gör ni det. Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick, eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni gladligen ut med det. Jag menar att jag inte på något vis är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag är klen som talare, är jag inte klen i min kunskap, och den har alltid och i alla stycken varit tillgänglig för er. Jag har inte behållit något för mig själv. Lite senare talar han om ord som inte får uttalas, det är väl en sak för sig. Men så långt Paulus fick lov att säga något, så sa han något. Jag har inget skamligt hemlighetsväsen. Jag har lagt fram all min kunskap för er. Okej att jag är en klen talare. Man kan förstå vad han menar. För ibland så tycker man att han skriver ganska komplicerat, den gode Paulus. Även Petrus skriver ju att Paulus uttrycker sig så att det ibland är svårt att förstå. Men desto mer får vi ju anledning att brottas med texten, eller hur? Det är inte farligt. Men jag har lagt fram all min kunskap, säger jag. Och då talar han om dessa övermåttan höga apostlar. Och det var tydligen nytillkomna ledare i Korint som hade hemlig kunskap. Och det var grekerna otroligt intresserade av. Åh, vad de älskade sånt. Invigningar och riter och initieringar och hemlig kunskap och mystiska formler och magiska ord och lite hipp och lite happ. Jättetrevligt. Oh, de tyckte så mycket om det. Och det var nog så med dessa övermåttan höga apostlar att de hade lite hemlig kunskap. Om vi går tillbaka till tredje och fjärde kapitlen igen. Och påminner oss vad där stod. Så minns du att i tredje kapitlet så stod det om Moses som hängde en duk för sitt ansikte. Och det var för att folket inte skulle se hur rättfärdighetsglansen bleknade bort när Mose inte träffade Herren på ett tag. Utan folket skulle liksom tro att Mose hade blivit definitivt självlysande i sig själv. Att han verkligen var självlysande. Inte bara återspeglande utan självlysande. Och då hänger han en duk för sitt ansikte och gör en liten hemlis av det här att ljuset så småningom bleknade bort. Det kallar nu Paulus för skammens hemlighetsväsende. Mose tyckte tydligen att han var inte bra nog som han var när han bleknade. Utan han ville gärna bli lite bättre än han var. Han ville gärna ge sken av att lysa för gott. Han ville göra Guds kallelse lite bättre än den var. Han skämdes alltså över den i befintligt skick, kan vi säga. Vi kan vilja göra evangeliet lite bättre än det är, för vi skäms för det. Inför människor som tycker att det är mycket bättre med mänskliga rättigheter än med nåd. Jag vill inte ha nåd. Ge mig mänskliga rättigheter, vet jag. Ja visst, säger vi och skäms för vårt evangelium och börjar propagera för mänskliga rättigheter. Vi kan på så många olika sätt skämmas för det Gud har gett oss. Och då börjar vi hänga på oss fikonlöv som Adam eller duka för ansiktet som Mose. Eller vi hittar alltid på något att hänga på oss. Något som ska göra att vi ser bättre ut än vi är. Detta därför att vi ska få den frimodighet vi önskar att vi... Ja, den frimodighet vi önskar oss. Vi skäms och önskar frimodighet. Och Paulus skriver, när jag nu har detta hopp, då går jag helt frimodigt i väga. Helt öppet i väga. Och kan uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han har frimodighet i sin kallelse och sitt evangelium utan att förbättra vare sig det ena eller det andra. För han skäms inte för evangelium, men det gör ofta vi. Och då måste vi förbättra evangeliet och förbättra vår kallelse. Och humanismen är alltså ett sätt att göra det. Men det jag är ute efter nu, det är en företeelse som i västerlandet dyker upp ungefär samtidigt med humanismen och det ordensväsendet. Ordensväsendet. Frimureri, tempelriddare, Odd Fellow och allt vad det heter. Åh, att få klä ut sig. De ser ju ut som många gånger när de går på sina stora banketter som regnbågsfärgade purpurfåglar med alla möjliga krasaner och band och yvigheter på sig och frackar och grejer. Och så har man hemlig kunskap. Det är fint. Hemlig kunskap. Och jag tror inte ett ögonblick att det är en slump att humanismen och ordensväsendet kommer samtidigt. Jag tror inte heller ett ögonblick att det är en slump att båda delarna söker sig in i Guds församling. Det är bara olika sätt att hänga en duk för ansiktet det här. Och vårt behov av de där dukarna har att göra med att vi skäms för evangelium i befintligt skick. Och behöver förbättra det. Ty köttet älskar rättfärdighet men utan Gud. Jag tar inte upp det här därför att jag tror att du kommer att få så många före detta tempelriddare till själavård. Utan därför att vi måste ha klart för oss vad som händer? Varför är dessa ordenssällskap så väldigt intresserade av att få pastorer med i sina led? När man går in i ett sådant hemligt sällskap så överlåter man sig. Och skriften säger, du kan icke tjäna två herrar. Det har funnits många påståenden i omlopp om att det så att säga i toppskikten skulle finnas okulta avsikter. Och det är möjligt, det vet jag inte. Jag höll på att säga, det är nästan ointressant. Frågan är jag överlåten åt människor eller är jag överlåten åt Gud? För när du går in i ett ordenssällskap överlåter du ditt liv till människor. Har jag människor över mig till Gud eller har jag Gud över mig till Gud? Det ena är humanism och det andra är kristendom som du märker. Det skrevs ju för några år sedan rätt mycket om intagningsceremonierna till frimurarorden. Och bilden var väl ganska enhetlig som gavs att det kommer någon fin och bemärkt person och så stöter han på dig och frågar att du som är en så framstående och intressant personlighet, du ska väl bli frimurare? Jaså, jag är intressant och framstående och ja, det är klart jag ska bli frimurare. Ja. Då kan du väl hänga med på tisdag så har vi intagning. Intagningsceremoni. Ja, man går med och klär på sig de bästa gåbortskostymen och så här. Och så kommer man med. Och så förs man då in i ett rum och kläs då ut i speciella kläder med någon kåpa som dras ner över huvudet. Och man förs då som en blindbock in i ett rum som är helt mörkt. Och så tänds då några ljus och där står då kåpförsedda människor. Och så står där en katafalk med en kista och det är lite dödskallar och annat sånt här. Och så uppmanas man då att lägga sig i kistan och överlåta sig till det här sällskapet. Och så, då är det ju för sent att backa ur med. De flesta säger inte att nej, det var, här var ju inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Utan man var ju ändå så betydande. Man var ju en så intressant personlighet. Och eftersom man var det så lägger man sig i kistan. Och så svär man eden. Att man med sitt liv lovar att ständigt vara trogen emot frimureriet. Visst, då tänds ljuset och kåporna flyger av och man välkomnar en broder. Och man reser sig upp i kistan och borstar av sig. Och så kommer den ödesdigra konsekvensen. Man liksom tänker att det var ju lite obehagligt det här. Jag hade ju kanske inte väntat mig att det skulle bli på det här sättet. Men jag menar ju inget med det. Jag tycker i allt mitt resande, jag har varit runt i många församlingar. Och du vet när man får en packe kallelser för ett år framåt. Och sitter där och väljer och vrakar och ber till Gud och försöker lyssna in vart man ska åka och inte åka. Så händer det ibland när man hamnar i församlingar där man får höra att pastorn är frimurare eller tempelriddare. Och jag minns en del sådana fall där jag tyckte att just det här med att utföra riter som inte betyder någonting har varit en blivit som en signaturmelodi i sådana församlingar. Jag minns en församling jag var kallad till. Pastorn ringde och bjöd in mig och lät väldigt trevlig och behaglig telefon. Det var han också när man träffade honom. En mycket trevlig prick. Och så här. Men mötena var rena. Det var förfärligt. Jag var så trött när jag åkte hem så att jag måste nästan hålla i huvudet för att det inte skulle ramla av. Därför att han skulle leda mötena. Och det blev alltså så här att det blev idel tomma ceremonier. Och jag tyckte att det jag själv sa var så overkligt. Så jag undrade om jag kunde ens tro på mig själv. Är ni med? Allt kändes så fruktansvärt overkligt så jag bara tyckte det att vad är det jag står här och säger? Det är ju inte klokt, kan jag inte få åka hem. Och sen så avslutade pastorn och mötet och så liksom spädde han på den här overkligheten lite till. Det kom mycket folk till samlingar, men inte alls det. Men det var liksom som att man bara kämpade för att få luft. Det där tycker jag har mött i många sammanhang. Att när vår godhet på olika sätt blir humanistiskt befruktad, då blir evangeliet overkligt. Och på något sätt är det inte så konstigt. Därför att man dras till den här sortens verksamheter därför att man skäms för evangeliet. Det räcker inte. Det behövs någonting till. Låt oss ta ett par exempel. På Metodistkyrkans årskonferens, jag tror det var för 2 år sedan, så tillsatte man en kommitté för att utreda lärofrågor i anslutning till Livets ords förkunnelse. Den kommittén tillsattes med god majoritet, vad jag vet. Och den avlade sitt betänkande 1 år senare. Till årets årskonferens var det en ung metodistpastor som lämnade in en motion och anhöll om att man skulle göra exakt samma typ av utredning när det gällde de hemliga ordenssällskapet ordenssällskapen. Motionen avslogs med stor majoritet. Vi tar ett annat exempel. Missionsförbundet tillsatte för några år sedan en enmansutredning om parakyrkliga rörelser. Och det utkom en tjock och ganska dyr bok som verkligen beskriver alla sorters icke-församlingsanknutna rörelser, till och med sådana som vid det här laget har bildat församling flera gånger om. Den tar icke upp hemliga ordenssällskap. Den enda parakyrkliga organisation som finner nåd för utredarens ögon är den ekumeniska organisationen för homosexuella. Och när utredaren intervjuas av tidningen Dagens reporter om varför just den organisationen har funnit nåd för hans ögon, så säger han att det vore ett brott mot humanismen att klassa ut den, ty den kämpar mot fördomar. Vi kanske skulle se hur det stod i Kolosserbrevet 2 igen. Åttonde versen. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Det är en viktig varning det här. I princip blir det så här, tyvärr, att om du har en uppgift som själavårdare så blir du lite av städtant. Du kommer att få ta hand om de människor som mår dåligt därför att församlingen befinner sig på avvägar. Jag tar inte upp något av det här för att du ska gå hem till din församling och säga att nej, nu slutar jag här. Jag vill i sammanhanget citera en härlig prästfru från Österbotten, från Vasa. Hon satt hemma i mitt kök, hon var med om en själavårdskurs för några år sedan. Och så sa hon på sin sjungande österbottniska att jag kan inte förstå hur de kan tro att de ska lösa problemen med nya församlingar. Det är ju samma råmaterial. Och bättre tycker jag nästan inte det kan uttryckas. Men är du städgumma så är du. Och då måste du kunna se skillnad på vad som är äkta vara och inte äkta vara. Därför har vi gått igenom de här tingen idag. Roligt har det ju inte varit. Vi känner oss egentligen ganska betryckta hela bunten efteråt. Men nödvändigt är det tyvärr. Och vi måste förstå att också de här overklighetskänslorna som kan gripa en hel församling kan ha många olika bakgrunder. Men de hör alla ihop med moseduk. När vi ska göra det hela bättre än det. Vi kan göra Guds löften för denna tiden bättre än de är. Och säga att vi har rätt att få ut allt. Och det kan bli som en moseduk för ansiktet. Och människor mår dåligt. Därför att vi på något sätt ändå inte nöjer oss med att Guds löften gäller den tillkommande tiden och vi får ett förskott här och nu. Men vi kan på andra humanistiska vägar förbättra evangeliet. Hemlig kunskap, riter, symboler. Finhet. tolerans, mänskliga rättigheter. Vi kan ta in större eller mindre delar av humanismen och försöka baka ihop det med kristendomen. Jag var på ett pastorsmöte för ett tag sedan och hade en hel dags undervisning och fick tala om vad jag ville och gissa vad jag talade om. Jo, jag hade uppe de här grejerna. Och till sist så var det en pastor som lite försiktigt räckte upp handen och så sa han: förlåt, får jag ställa en fråga? Ja, vad gör ni här? Om jag har förstått det rätt så finns det menar du att det inte finns något som heter kristen humanism, sa han. Ja, orden går ju att kombinera med varandra, sa jag. Men de betyder ju ingenting. Jag menar lika lite som kristen pornografi. Orden går att kombinera, men det finns ju ingen motsvarighet i verkligheten. Och att vi får upptäcka att kristendom inte är lära utan en levande frälsare. Närvarande. Herren mitt ibland oss. Herren mitt i mig själv. Herren är min starkhet och min lovsång. Det vi för ut i världen är inte en lära utan en person. Vi berättar om honom, men när vi gör det är han närvarande. Och allting som inte har detta som sin utgångspunkt är egentligen främmande för kristendom.